Hej och välkommen till dagens avsnitt av Bakom framgången. Och för er som inte har hört det här programmet innan så är jag Robert Svensson, en biomedicinsk personlig tränare från Halmstad högskola som blev lite extra intresserad av vad det är som driver vissa människor och atleter till att lyckas. Dagens gäst är Susanne Ljungskog och hon har faktiskt skänkt en av sina cyklisttröjor, en ledartröja ifrån Toscana runt som hon cyklade 2002. Och den här kommer tillsammans med de andra atleternas gåvor att auktioneras ut med info i något av de sista avsnitten nu. Tanken är att jag släpper två avsnitt till innan sommaren är slut och då kommer ni i något av dem få veta hur ni gör för att buda på alla de här sakerna som, ja, pengarna kommer att gå till barn med funktionshinder för att de ska kunna få mer möjlighet att idrotta. Och det är genom Aktivis-fonden. Så häng med bara i de sista avsnitten också så får ni veta hur ni gör för att få ta del av prylarna. Välkommen till dagens avsnitt av Bakom framgången. Och idag sitter jag här med en av våra absolut svenska toppcyklister som under hennes karriär bland annat tog två stycken VM-guld. Hon har fått Bragdguldet ifrån Svenska Dagbladet och det är som enda svenska cyklisten. Däremot så hände någonting 2009 som blev början till slutet. 2010 så tog hon beslutet att lägga ner sin karriär. Jag sitter här idag med Susanne Ljungskog. Tack för att du är här, Susanne.
Tack själv.
Nu sitter vi ute på en parkering här och var är vi?
Nu är vi på mitt arbete på Diluca, även känt som Zeta.
Och varför sitter vi här? Vad betyder det här för dig? Vad gör du här inne?
Ja, vad gör jag här? Jag bygger upp ett kvinnligt nätverk för kvinnliga motionärer som gillar italiensk mat och cykling. Vi lär dem bland annat hur man sitter i en klunga, hur man tar en kurva bäst och vi har matinspiration med Zeta. Vi har cykel- och matresor till Italien med mera.
Och kul, så du jobbar nu egentligen med det som du har gjort hela ditt liv, cykling?
Ja, det kan man säga och det är ju fantastiskt att få arbeta på något med något som jag verkligen brinner för och som jag kan.
Och vem är du egentligen och vad kan du? Om vi går in på det här, vem är du som person?
Svårt att säga vem jag är, men en 40-årig tjej. Ursprungligen kom jag från Halmstad, första 19 åren och sen hittade jag kärlek i Göteborg. Flyttade dit och blev ihop då med Claes som jag träffade på VM i Colombia 95. Och det är ju han då som är göteborgaren. Och han kom till att bli min tränare och sambo, mekaniker, bollplank med mera.
Men hur var det att leva med någon som man arbetar så nära tillsammans med?
Ja, det är väl både på gott och ont. För det är ju bra att man får vara nära någon som man faktiskt älskar. Och man slipper åka på resor och sakna någon utan han var med hela tiden. Men precis som du säger så kan det bli väldigt mycket tid ihop. Och ja, man kan lätt bli bara kompisar. Och det var väl lite så det blev. Det tog slut 2008 mellan oss. Vi var ihop ändå i 13 år. Men vi hade ett fantastiskt liv ihop med min cykling och vi uppnådde mitt mål som jag hade och det var ju att bli bäst i världen och det var han som hjälpte mig väldigt mycket med det.
Förklara, hur gick det till?
Ja, hur gick det till? Det började egentligen i Halmstad. När jag var 12 år så ställde jag upp i min första cykeltävling. Det var min pappa som kom hem en dag och frågade, du Susanne, det här med cykel, vill du testa det? Och då sa jag, ja det kan väl göra. För jag var en idrottsintresserad tjej, höll på med fotboll och utförsåkning och handboll och badminton och allt vad det nu var. Så att, ja men cykel, det testade jag också. Så 12 år gammal ställde jag upp på mitt första lopp i Oskarström då som jag växte upp, ett litet samhälle utanför Halmstad. Och 5 kilometer och då tävlar man både mot tjejer och killar och blev tvåa. Och kände ju att det här var ju jättekul. Jag fick mjölksyra och jag blev flåsig och det var liksom fighting och det var jag själv som styrde min cykel. Och Ja, redan då så kände jag att det här är någonting för mig. Så jag kommer hem till mor och far och säger till dem, nej, det här vill jag bli bäst i världen på 12 år gammal. Ja, det var helt sjukt egentligen. Men jag bestämde mig tidigt för att bli bäst i världen. Och sen så fortsatte resan med landslaget och vann som andra års junior de svenska mästerskapen för seniorer. Och chockade då Sverige med att jag vann dubbla guld då 94. Och då kom jag ihåg att journalisterna frågade efteråt, men Susanne, du verkar ju rätt duktig, vad har du för plan? Och då sa jag det riktigt ut att ja, men jag vill bli bäst i världen. Och då kollade de bara på mig och tänkte att jaha, det var en kaxig liten tjej, tänkte de säkert. Men jag hade ju bestämt mig 12 år gammal, så det var lika bra att säga det utåt också. Och sen så vann jag Europamästerskapen 98. Och blev proffs också 98. Så det var ju ett steg i rätt riktning. Börja landslaget och sen så blev jag proffs. Så landslaget från 93 till 97 och så proffs från 98 fram till jag slutade 2010. Vägen blev ju kantad både av avstängningar och vurpor och, eller jag ska säga, men även då 2 VM-guld.
Mm. Kan du berätta mer om avstängningen som du nämnde där?
Ja, det var VM i franska Poulet 2010. Eller år 2000 ska jag säga. 2010 slutar jag. År 2000. Det var ett ganska regnigt lopp och det var ganska intensivt. Och jag minns att när det var, jag tror det var 3 kilometer kvar, så ser jag en cyklist på höger sida. Och jag tänker att där måste jag gå med för det är bara 3 kilometer kvar. Så här gäller det att vara pugget. Borra ner huvudet i styret så att säga och stirra ner i asfalten och kom ikapp den cyklisten som har attackerat, och då reser jag upp huvudet och då ser jag, nej, det var ju en svensk cyklist. Och det finns en oskriven regel inom cykelsporten som säger att man får inte jaga på sin egna lagkamrat, vilket jag hade gjort då, och jag insåg direkt att det här var inte bra. Så att jag kom i mål där och känner ju att jag måste be om ursäkt för detta. Jag ber om ursäkt till den berörda cyklisten och åker fram till förbundskaptenen och säga att förlåt, jag såg inte. Men han vände bara bort huvudet och är ju förbannad. Med all rätt. Så där gör man inte. Jag och Claes sätter oss i bilen och åker hem från loppet. Och jag vaknar på morgonen därefter. Vi körde hela natten hemma för mig. Slår upp tidningen och läser Ljungskog avstängt från landslaget.
Och vilka tankar går i huvudet då och under bilfärden hem?
Ja, bilfärden är jättejobbig. Man mår ju inte bra. Och det här var ju sista loppet för säsongen också. Och det känns ju bara becksvart att det här skulle hända. Och att inte han ville prata med mig. Och att jag sen då får läsa tidningen att jag är avstängd, det känns ju jättejobbigt. Jag är mitt i karriären. Jag har som mål att bli bäst i världen. Jag har varit proffs under 2 år och jag vann EM 98. Jag känner ju verkligen att jag är på väg. Jag kan verkligen bli bäst. Och så blir jag avstängd. Och blir man avstängd från landslaget så får man inte köra VM eller OS. För då krävs det ett landslag och jag inser att det här är inte bra. När jag väl börjar träna igen så känner jag att nej, ingen ska få stänga av mig från landslaget. Jag vet vad jag kan och jag vet vad jag har gjort. Jag har bett om ursäkt. Så jag knyter även där bak i fickan och tränar ännu mer intensivt och fokuserat. Och det första loppet som går säsongen 2001 är en världscup i Italien. Och jag har inte vunnit någon världscup innan, men vinner det. Och det är så extremt skönt. Då kör jag för mitt belgiska proffslag i Flandern. Det är så extremt skönt att vinna dels första loppet och att det är en världscup. Och att verkligen komma tillbaka efter avstängningen. Och jag känner bara, det här är helt underbart. Och när jag sitter på flygplatsen i Nice och ska åka hem så ringer telefonen. Och då är det förbundskaptenen som gratulerar. Därefter så har vi samtal och diskuterar om vad som hände under VM och varför. Och jag är tillbaka i landslaget. Och sen då kom ju mitt drömår 2002. Där jag verkligen hade nått min kapacitet fysiskt. Och jag hade gått igenom då en hel del, eller inte hel del, men ja, en väldigt svår motgång som hade stärkt mig. Och även då tränat de här säkerligen 10 000 timmarna som man behöver för att bli fysiskt riktigt, riktigt bra. Eftersom jag började 88 och fram till 2002 så hade jag säkert fått de här 10 000 timmarna. Och hade ett kanonår 2002. Jag blev tvåa på Tour de France, slagen med, jag tror det var 31 sekunder efter två veckors cykling.
Och, det är marginal.
Ja, jag vann inte, men jag är faktiskt glad över min andra plats ändå, för det var riktigt bra lopp och hade även vunnit små etapplopp och kände att självförtroendet fanns där. Så när VM kom i oktober i belgiska Zolder så hade jag grymt självförtroende och fysiken var på topp, så att det kändes som att det var bara att tuta och köra. Låter lätt, bara att tuta och köra. Det är inte så lätt, för det loppet det blev svårt. Min plan var, eller landslagets plan, och som jag hade pratat med Klasen innan, det var att faktiskt bara ligga lugnt, ligga i klungan, spara energi, ha krafter kvar och försöka sätta in en spurt så att jag skulle kunna knipa guldet före de här spurtarna. Halva loppet går och klungan är samlad. Då går det iväg tre tjejer och jag ser ju att det här är tre riktigt bra tjejer. Och jag reser mig upp och ska precis gå med. Men så tänker jag, nej men jag skulle ju inte gå med. Jag skulle ju ta det lugnt, sitta klungan, spara energi för att lägga i en riktig spurt på slutet. Du anar inte hur många gånger jag ångrar mig. För de här tre, de får 30 sekunder, de får 45 sekunder, de får 1,5 minut. Och loppet går. Lagen organiseras ingen. Det är ingen som kör. Det är två var kvar. Jag tänker att ja, men det är kört. För det är tre jättebra cyklister. Det här det ser så svårt ut alltså. Och jag vet ju även att om jag går upp och kör i kapp dem, så har jag ödslat så mycket energi på det. Så att jag kommer vara helt slut. Och kommer inte kunna vinna loppet. Så att min förhoppning var ju verkligen att någon måste börja köra. Helt plötsligt så börjar de köra. Lagen börjar organisera sig. Det blir körning. Vi kommer närmare och närmare. Det är ett varv kvar. Då är vi nere i en minut. Halva loppet är kvar. Så tror jag vi är nere i 40 sekunder. Och när det är 3 kilometer kvar, då är det bara 25 sekunder. Och då så är det faktiskt en liten backe. Det blir en attack från en holländska som jag vet är otroligt bra. Så jag går på hjul på henne. Alltså jag sätter mig bakom henne och bara tänker att jag ska med nu. För det är nu det avgörs. Vägen svänger lite höger. Hon svänger höger och jag ligger bakom henne. Men hon ser inte att jag ligger så tajt bakom henne. Så hon kör in i mig. Och hon vurpar. Och jag klarar mig, för jag ser ju att det här är inte bra. Hon kör ju in i mig, men jag lyckas liksom mota bort henne med min axel och hon vurpar. Tjejen som ligger på mitt hjul åker in i henne, gör en volt över styret, hamnar på rumpan och jag hör ju bara att det här är ju världens krasch. Och jag bara tänker så här, ja men vad ska jag göra? Jag har inte vurpat, det är 3 km kvar, det är 25 sekunder upp. Kommer jag ikapp dem så kommer jag vinna VM. För jag visste att kom jag bara kapp så kom jag vinna. Jag var så säker på det. Så trampa, det är kurvigt. Och jag bara mot ikapp, bråttom. När det är 500 meter kvar så kom jag ikapp och sätter mig på hjul bakom. Och då hör jag i örat, vi hade ju radiokommunikation, att då är det förbundskaptenen som pratar med mig. Och han säger att Susanne, nu tar du bara 3 djupa andetag och sen ställer du upp på pedalerna och spurtar hem det här. Ställer mig upp och spurtar. Och spurta. Jag blir alldeles exalterad nu, känner jag. 500 meter kvar alltså. Ta det lugnt. Andas in. Spara energi. Kolla läget lite. Hur de andra verkar. Jag vet att när det är 200 meter kvar, då är det läge att dra igång spurten. För man klarar inte spurta mer än 200 meter ungefär. Ser skylten 200 meter, ställer mig upp och bara drar igång med världens spurt. Jag tänker att det här är min livsspurt. Inga misstag nu, utan bara spurta det bästa jag kan. Ja, det gör jag. Och skär mållinjen först. Och vet du vad? Man har drömt om något sedan 12 års ålder och ser plötsligt så bara kom man över mållinjen först och jag vill i VM.
Alltså, förstod du med en gång att yes, jag fixade det? Eller?
Nej, då är som att det känns overkligt så var jag tvungen att fråga radion 10 gånger typ att var det ingen framför? Mm. Vann jag verkligen? Och då säger Glenn då, som han hette, som var förbundskapten. Nej, Susanne, det var ingen framför. Du har vunnit VM, du är världsmästare. Jag kan bara säga att det var enorm glädje och lättnad och på något sätt bara en vilja att bli ännu bättre.
Och du blev ju kanske lite bättre också, för du vann ju året efter igen.
Ja, alltså, ja, det var ju inte klokt egentligen, för att om man vinner VM så får man ju bära världsmästartröjan som den heter. Det är ju en helt vit tröja med regnbågsfärgerna på bröstet. Och den här är ju en hög status såklart, för då vet ju alla att den där tjejen eller killen, hon har vunnit VM för hon har världsmästartröjan. För den här tröjan får man på sig på varje lopp fram till nästa VM. Och det är så grymt att ha det här. Det är så grymt att ha den här tröjan på sig. Så jag kände så här, sista loppet jag körde innan VM 2003 så tänkte jag bara, jag vill inte bli av med den här tröjan.
Det låter som att du är en riktig tävlingsmänniska när man hör och ser hur du går in i det här, de här situationerna igen. Du kan ju leva dig in i det, det syns ju. Ja. Ser du dig själv som en individuell atlet eller är du en lagspelare?
Cykel är ju komplext för att man kör ju som ett lag, men det finns ju bara en som vinner VM. Trots att vi körde som ett lag under VM så vinner ju inte laget, alltså övriga tjejer och jag, utan det är ju bara jag som står överst på pallen. Det är jag som kan titulera mig världsmästare. Men man vinner ju ändå som ett lag, för om de gör ett bra jobb så kommer jag ju tacka dem. För det är ju, de gjorde det möjligt att jag kunde vinna.
Mm. Finns det en bitterhet bland andra som är med i lag då också i vissa situationer? Jag vet till exempel, det var något bråk 2009 med Emma Johansson. Mm. Och det blev lite tjafs igen där. Du kan berätta vad det handlar om överhuvudtaget.
2009, jag undrar om det var ett SM tror jag. Mm. Och nej, men då var det egentligen uppenbart, för då tävlar vi mot varandra. Jag kör för min klubb och hon kör för sin klubb. Så då finns ju inget som säger att man ska samarbeta. Men hon tyckte väl ändå att jag skulle hjälpa till och jobba. Och jag hade 12 SM-guld sedan innan, hon hade inget. Så det är klart att hon ville vinna och ville väl lite att jag skulle hjälpa till att dra, men för mig fanns ingen anledning. Jag tänkte också det, att vill hon vinna så varsågod att jobba. Det har jag fått göra för mina guld innan. Ja, det var väl bara det som blev egentligen diskussion, men jag tycker inte det fanns så mycket att diskutera om, utan kör man för två olika lag så har man inget samarbete.
Oftast när man är på den absoluta toppnivån som du har varit så får man offra någonting för att komma dit. Om det då är personligt eller om det är yrkeslivet eller vad det kan vara, det är olika. Men har du fått offra någonting för att bli bäst?
Ja, offra tycker jag låter lite negativt. Det var ju också en fantastisk...
Omprioritera, ja. Kanske ett annat ord.
Precis. Nej, men man har väl inte varit jättesocial med vänner och släkt, utan man har totalt fokuserat på att utföra alla de här träningstimmarna och äta rätt, man ska vila efter träningen, man ska ta hand om sin kropp, alltså kiropraktor, massage, allt det här, och man ska gå och lägga sig i tid på kvällen. Så att ja, jag har varit totalt fokuserad på allting och även de små detaljerna runt omkring min idrott. Så att ja, lite att man inte har varit riktigt social, och sen även då att jag bestämde mig för att jag ska fokusera full tid på detta, vilket innebär att jag utbildar mig inte satsar inte på en utbildning. Och ja, så det kan man väl säga att det är väl lite synd då, men å andra sidan så man kan inte få allt. Vill man bli bäst så får man faktiskt fokusera och offra lite på vägen. Mm. Och jag ångrar ingenting.
2009 fick du väl också sjukdomsbeskedet. Vad var det som hände där?
Det börjar med att jag känner en enorm trötthet egentligen 2009. Men trötthet, om man tänker, men jag tränar ju mycket så det är klart att jag ska ju vara trött. Så man accepterar ju. Men sen så sa Claes, men Susanne, du är ju för trött. Det här är inte bra. Nu måste vi gå till en läkare och kolla upp det. Okej då. Gick till en läkare och där visade sig faktiskt att mina järnvärden var ju otroligt höga. Och jag hade ju hela tiden haft koll på järnet, men det finns ju så många olika järnvärden. Så att, men det var ett värde där som var väldigt mycket högre än vad det ska vara. Och då sa läkaren till mig att jag ska göra ett gentest på dig. Jaha, okej. Okay. Mm. Och det visar sig att jag har något som heter hemokromatos. Och jag bara, vad är det? Ja, men då är det en genetisk defekt som gör att min kropp kan inte göras av med järn. Utan det bara fortsätter lagras i min kropp och levern. Och går man med det här jättelänge så blir man ju sjuk till slut. Då blir man ju förgiftad. Och symptomen som man känner i början det är ju att man blir trött. Och jag kan säga så här, det var ju otroligt skönt faktiskt, för jag trodde inte att, nej men jag är ju trött för att jag tränar. Men att få ett svar på varför jag var trött, jag har ju hemokromatos, det är inte konstigt, jag är trött, jag har ju för mycket järn i kroppen. Och det var väl inget allvarligt i sig så, ingen allvarlig sjukdom, det innebär enbart egentligen att man måste tappa sig på blod för att bli av med järnet. Och det inledde jag egentligen då sommaren 2009 och det var 5 deciliter blod varje vecka under 3-4 månader där. Och sen så skulle man underhålla det ganska intensivt i 2 år och nu idag så tappar man kanske en gång per år. Men det jag ska komma till det är att blir man av med blod så blir man även av med röda blodkroppar och röda blodkroppar transporterar ju järn och det transporterar syre ut till musklerna. Jag är ingen fysiolog men jag förstår ju att blod är inte bra att bli av med. Och det var väl en liten, jag kände ju redan 2009 att ja men nu har jag ju faktiskt cyklat i totalt 23 år, jag har varit proffs i 13 år, jag har uppnått mina mål. Så att, och jag började känna det att ja, men jag är inte riktigt lika sugen faktiskt på att vinna längre och utsätta mig för all den här träningen 1000 timmar per år och vara så fokuserad. Jag kände att det var inte lika kul längre. Så de tankarna började växa fram 2009 och då i kombination med det här hemokromatos så kom beslutet egentligen 1 år senare, ja, i april 2010, att nej, jag ska nog faktiskt sluta med detta. Och det beslutet var så uppenbart, för jag minns väl att jag var på träningsläger på Mallorca. Och när man är på träningsläger på Mallis, då ska man ju verkligen bara mosa in 6, 7, 8 timmar varje dag. Men efter en timme var jag ute och cyklat, då ville jag hellre sätta mig på ett fik och bara dricka kaffe och sitta och kolla på folk. Och då kände jag, nu är det över. Så då var det inga problem att ta beslutet.
Och vad har du gjort sedan dess?
För mig är det så viktigt att jag har utmaningar och brinner för något. Och tycker att det är kul att jobba. För annars så kan ju inte jag bli riktigt bra på det. Mm. Fick kontakt med ett karriärväxlingsföretag, Beta. Och jag bollade med vdn på det företaget, Peter Wallin. Och han sa att amen, du, det låter som att du ska träffa vdn på Zäta, Jerker Nordström. Och jag bara, italiensk mat, det låter ju suveränt. Så vi träffades och det har utmynnat då i nätverket för kvinnliga motionärer Team Sky Blue som verkligen fokuserar på det goda livet, alltså välbefinnande med fokus på motion och italiensk mat. För finns det något bättre, eller jag tycker inte att det finns något bättre än att kombinera just motion med god mat. Det tycker jag är ett av livets goda. Så att, men även så har jag mitt egna motionslopp, Tjejgirot, som hade premiär 2014. Det är också för kvinnliga motionärer, eller egentligen för alla tjejer som gillar att cykla. Man behöver inte ha en racer utan man kan ha en oväxlad vanlig standardcykel. Allt ifrån, jag tror det är från 17 år upp till hur gammal man är.
Så var och när går det här?
Precis, Tjejgirot går den 27 augusti med start och mål på Venngarns slott utanför Sigtuna.
Jag skulle också vilja avsluta med två frågor till. Och den ena den handlar om, för jag tycker det är väldigt viktigt för människor att veta varför man gör saker och ting. Sitt varför, för det är mycket lättare att ta sig fram till mållinjen om man vet varför man egentligen vill dit. Och då framförallt på djupet också. Kan du se ditt varför? Varför står du här idag? Varför tog du dig till VM-guld? Varför har du det här jobbet som du... Alltså du sa ju innan att du måste brinna för det du gör. Varför är det så?
Jag måste uppleva glädje och ha ett mål om jag ska kunna hålla på med något. Och som sagt, när jag höll på med cykel så var ju målet att bli bäst. Och varför det var så viktigt, det var ju... Ja, men det är en svår fråga det här känner jag. Men det var bara någonting i mig. Jag ville bli bäst på en idrott. Och sen blev det cykel för jag upplevde glädje. Och det var så fantastiskt roligt. Så att det måste ju alltid finnas det där med glädjen. För annars så kommer man aldrig hålla i det.
Och kan du ge tips till de lyssnarna som känner ibland att nej, idag vill jag inte fortsätta min väg framåt. Och jag känner bara att det är tufft, nu ger jag upp.
Sådana dagar har jag också, såklart. Det hade jag även som cyklist. Bara, jag är trött. Jag vill bara ligga kvar i sängen. Och faktiskt någon gång så fuskar jag och bara känner, nej, jag tar det lite lugnt idag. Men jag kände ju samtidigt att jag kan ju inte hålla på och fuska för mycket, för då kommer jag inte uppnå målet. Och är målet tydligt och man brinner för något så kommer man ju fortsätta med det, hur trist man än tycker att det är en dag eller två dagar ibland. Mm. Du kommer ju ändå fortsätta. Så att du måste ju, om du har ett mål att jag ska träna livet ut, så måste du veta varför du vill träna livet ut. Det är kanske för att jag blir en gladare människa, eller jag sover bättre på natten, eller jag får mer energi. Medmera, det kan ju vara vad som helst, men det är ju otroligt viktigt, precis som du säger, varför gör man det? För har du ett varför så vet du varför du gör det, och då kommer du fortsätta med det trots att du har dagar där du bara vill lägga dig i sängen och bara dra något gammalt över dig. Mm.
Jag skulle vilja skicka ett tack till Peter Wallin faktiskt på Beta och 100 Oktan som har hjälpt mig mycket inför den här podcasten, och slutligen också tacka dig för att du hade tid att ställa upp på det här.
Tack själv, jättekul!
Tack så mycket Bavaria i Solna för vrålåket jag hade till studio.